Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Nu spelar jag faktiskt in. Det var ju fint.
Nu spelar du in, jag spelar in. Karin, vi är tillbaka ännu en vecka med podden Den som hör att vi är inte på samma ställe. Vi sitter på varsin enda stan och kan vinka till varandra. Och vi spelar också in som vi gör.
Men det är ändå trevligt att vi ändå ser varandra. Det hade ju kunnat. Det hade ju varit tråkigt om vi inte såg eller hörde varandra utan pratade liksom för döva öron.
Det hade varit lite mer att spela in den här podden som ett skott i mörker någonstans. Så jag hoppas att det funkar liksom.
Ja, men det är det ju ibland på något sätt. Jag vet inte. Ja.
Men... det har aldrig hänt att vi har spelat in den här podden utan att se varandra.
Nej! Tror jag inte.
Jo, nej. Faktiskt. När du var i Kina så tror jag inte vi kunde ha både ljud och bild. Skitsamma, nej. Vi är tillbaka i alla fall. Mm. Hur är läget? Har du haft en bra vecka?
Jo, men jag har haft en bra vecka. Det har varit roligt och det är roligt att möta elever igen. Och det är roligt liksom att det är igång. Och det har varit väldigt varmt och fint och det har varit härligt väder och sådär. Men sen har jag liksom, jag upptäckt att jag vet inte. Men jag har eldat upp mig över såna där grejer. Som jag, alltså du vet, jag måste få elda upp mig. Och jag har eldat upp mig över de här systemfelen som finns i svensk skola. Och igår tror jag nådde kulmen som liksom spillde över på idag. Och jag tänker jag kanske ska riva av dem med en gång. Jag vet inte.
Ja, bara kör. Din lista just nu, din hatlista just nu. Bara, brinn.
Ja, men nu så här. Ja, men det första är ju att jag måste liksom in och skrika lite. För att jag har faktiskt också en podd. Nej, men jag lyssnade nämligen på Mia och Anna Mannheimer och Mia Skäringer har en podd. Mm. Som jag hörde på igår. Och då började de att prata om stressen i skolan. Jada jada, vad jobbigt ungar har det. De går sena dagar. Och så jobbigt det är. Och dumma lärare som ger jobbiga läxor som inte ungarna förstår. Och det är så mycket hemarbeten hit och mycket hemarbeten dit. Och bla 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 bla. Dumma lärarna som gör så mycket dumt. Och då kände jag, men gud... kan vi inte...
Vänta, säger de där i sin podcast?
Ja! Fast inte riktigt...
Problemet är att man får hemuppgifter, eller hur, smygen?
Ja, men problemet är att ungarna går så länge i skolan och att uppgifterna är så stora och så långa. Och att de sitter så långa dagar. Mm.
Men då tänker jag så här att timplanen är liksom bestämd av staten.
Ja.
Vi har politiker som har vunnit val i det här landet på att lägga till... 100 timmar mer matematik i lågstadiet, 100 timmar mer matematik i mellanstadiet, 100 timmar mer timmar i mer idrott och så. Sånt vinner man ändå val på. Även om inte det är de största valfrågorna så är det ändå saker som folk går till val på och så får jag rösta på.
Mm.
Det innebär längre skoldagar.
Ja. Det är det första.
Det är demokratiskt fattat beslut. Det är knappast lärarnas fel.
Det. Nej, men det är den första grejen.
Det är lite grann som att säga... bussen tar 30-28 minuter från den skola jag jobbar på in till centralstationen. Fy fan, jag hatar busschaufförer. Va?
Ja, men det är liksom precis den grejen. Men det är ju den första grejen. Den andra grejen är ju att man också på politiskt håll bestämde sig för att vi fyller kunskapskraven med ofantligt mycket stoff som ska gås igenom. Och så ökar vi antalet kunskapskrav i svenska med 2 miljarder. Och sen så lägger vi dessutom till 50 poäng svenska. Men... då hade vi ju inga pengar kvar att lägga till 50 timmar till svenska heller.
Ja, just det.
Så att när vi å ena sidan får längre dagar så får vi samtidigt kortare tid att undervisa mer innehåll. Jag hade nämligen 250 timmar att undervisa de svenskkurserna som var så 250 poäng. Och nu har jag 250 timmar att undervisa de svenskkurserna som är på 300 poäng. Vilket också då genererar såklart att hemuppgifterna blir fler eftersom innehållet är mer.
Men det där är ett lokalpolitiskt beslut, eller hur? Det är inte så det är hela Sverige, utan det är bara de, din huvud man tänker att så här, vi kan lägga till 50 timmar undervisning utan att
det är ingen statligt beslut, precis. Och att man tänker att, så det är ju ett lokalpolitiskt beslut, men det är fortfarande inte jag som har, och det är ett konsekvens av budget. Men det är fortfarande inte jag. Jag tycker väl att det är ett dåligt beslut. Jag tycker väl naturligtvis att ungarna behöver 300 timmar för att lära sig det som tidigare tog 300 timmar.
Ja, men förlåt, vem var det som hade den här podden? Var det Anna Mannheimer?
Ja, det var Anna Mannheimer och Mia Skäringer. Och de vet väl ingenting om skolan, men jag kan känna lite så här...
Herregud, Mia Skäringer är ju en person man respekterar lite grann liksom från previous liksom, händelser. Så här, vet,
ja!
Har en person av att vara... Det låter jättespännande. Du får skicka en länk till mig så kan jag lägga in det på avsnittet. Så kan man lyssna lite på precis det här grejen. Det känns ju någonstans som att de här två människorna... mycket väl kan ha gjort bort sig på ett sätt som jag hoppas ändrar folks uppfattning om dem. Du vet, så här, folk tycker att det är två ganska så här, sköna typer.
Fast vet du vad jag gjorde?
De är i Göteborg, de är från Göteborg. Alla kända människor i Göteborg har så här, lifetime pass att vara som de är. Jag menar, liksom, hade Ingvar Oldsberg eller Harald Tretiger varit från Stockholm så de var tvärdöda. Men Göteborg är de ändå hjältar. Samma sak med Glenn, what the fuck. Och det är samma sak med de här två också liksom, de kan vara dumma huvud fast att de är kända och sköna typer. Men uppenbarligen, det är ju ovanligt att man liksom får komma fram med hur dum i huvudet man är. Men den enda slutsatsen man kan dra är någonstans att de här är två människor som inte har folk runt omkring sig som säger app.
Nej, men jag kan ju känna sådär, för att jag menar, de lägger ju texten och de är ju ganska roliga och de driver friskt med sig själva och det är en ganska rolig podd. Jag ska verkligen inte säga någonting om det. Och sen går de in på läkare och talar om liksom, och har någon idé om läkare och pratar lite om det. Men då säger de ju å andra sidan, då är de väldigt noga med att poängtera, men man kan ju inte kritisera läkare. Men det här med att kritisera skolan och lärarna är ju ändå någonting som man gör. Nej, men jag kan säga så här att det är en trevlig podd, och de går vilse just i den här, och jag kanske är överkänslig. Jag har den reservationen. Jag kanske reagerar med ryggmärgen, men vet vad jag gjorde? Har du någon aning? För jag tänkte, jag fick liksom inte ur det här i huvudet. Jag tyckte liksom att det här var ingen stor passage. Det tog inte upp mycket tid, men det var ändå liksom någonting. Så jag kände att nej, jag får ändå skriva till dem. Så det gjorde jag. Så jag skrev ner till dem. Så här är det, förstår ni, kära vänner, att man får rikta kritiken dit den ska riktas. Det är ju inte så att lärarna vill att elever ska sitta med obegripliga läxor, utan lärare vill ju att elever ska ha de bästa av förutsättningar. Tack och hej. För mig. Och det skulle vara skönt om kritiken en enda gång kunde riktas dit den ska riktas och inte till. För att det här blir ganska vanligt att när det är köer i sjukvården så riktar vi kritiken åt politiskt håll. Men när det är kris i skolan så riktar vi skiten mot lärarna och skolan. Och det måste vara slut med det. Så nu hoppas vi, och då fick jag ett svar och frågade om de fick lov att ta upp och nämna mitt mejl i deras podd. Och då tänker jag, det får de.
Så nu får du se om det är du som är uthängd nästa gång.
Ja.
Och bränd och eldad. Men vi konstaterar redan nu i förväg att det är jävla dumt gjort. Det är ju, alltså visst, jag fattar, det är humor, det är så. Men någonstans känns det som att säga, det är inte så jävla roligt egentligen, någonstans.
Nej, och det får vara slut. Rikta kritiken dit den hör hemma. Vi måste ju ändå komma på att vi har röstat på den här skiten och vi vill ha den. Alltså det är ett demokratiskt problem och skolan är en demokrati, alltså det styrs av politiska saker. Vi måste någonstans, vi får den skola vi röstar på. Tack och hej. Men vet du vad, Jakob? Jag tänker fråga, nu har jag liksom spytt ur med min frustration och den här frustrationen har levt kvar under hela dagen.
Ja.
Men hur har din vecka varit?
Min vecka har varit bra.
Ja.
Faktiskt, jag har haft jag hade min första engelska lektion med mina fyror i tisdags. Det var sjuka måndags tisdags. Är det så här, men jag förbereder själv skattning så de ska få göra det bra, så här, du får känna att det var de kan och inte och liksom så här. Men de är fortfarande så pass nya i engelska att det handlar mycket om att jag vill bara få dem att våga. Liksom. Så jag vill kolla vad de kan och vad de känner sig bekväm med och så.
Mm. Mm.
Så jag satte mig, jag utgick från en så här standardiserad lista och så gjorde jag om det till en modell liknande en som de gjorde på nationella proven i trean. Så här, typ bubblor som man fyller i olika färger beroende på hur bra man känner man håller med om det. Det kan vara så här, typ, jag kan säga mitt namn och hur gammal jag är och så.
Mm, mm.
Och de bara, okej, så att vi kommer jobba jätteivrigt. Jag får höra att det är en väldigt ivrig grupp när det kommer till att liksom, göra saker. Så jag säger, ja men gött, nu funkar det, det är ju bra. Så kommer det fram en elev efter några minuter. Alltså jag fattar inte, är det på engelska vi ska svara? Så bara, ja, det handlar ju om, alltså på engelska, absolut att göra. Så jag kan säga mitt namn, det vet jag att du kan göra, du är 10 år gammal. Det handlar absolut om du kan säga det på engelska liksom.
Ja.
Aha! Och sen bara tar en nytt papper och går och sätter sig. Då är det 7 andra runt omkring som hör samma sak och också behöver hämta nya papper. Och jag känner så här, helvete. Det här är liksom när man försöker vara tydlig och man bara,
Vad kunde
det är mitt
du
första möte med varandra. Och då inser jag såhär, fjärdeklassare är liksom den kanske skönaste åldersgruppen. För det är en extremt stor spridning och man vet aldrig vad man får. Jag var rastvakt precis efteråt på lunchrasten. Och då är det såhär, några fjärdeklassare från andra gruppen och sitter liksom med de mest tonåriga av våra äldsta elever och snackar drama och bara älskar det. Och det är såhär super någon annanstans.
Mm.
Och 4 meter längre bort sitter mina 4 i en sandlåda och har skitkul liksom. Man bara, ah, okej. Okay. Ja, men jag är med.
Ja, jag förstår precis.
Så det var en del av min vecka. En annan del av min vecka var att jag uppfann. Ska jag inte ta upp mig för mycket här. Ska jag ta ner det på jorden. Jag upptäckte, är det ett ord.
Mm.
Att Japans ambassadör till Sverige finns på Twitter. Och det här gjorde hela mitt Twitterflöde. Jag har varit ganska skeptisk mot Twitter ett bra jävla tag.
Ja.
Jag har knappt använt det på ett helt år och jag känner mig så fri på så många sätt.
Mm.
Men nu har jag lusläst varenda tweet som den japanska ambassadören har skrivit sen han började twittra typ i maj. Och det är så värt det. Kombinationen av en japan som har bott i Sverige i typ 1,5 år. Nej, 1 år typ. Och jag sådär, vad är det hösten? Ja, 1 år. Och som då försöker lära sig svenska och liksom så formulera sig och som är så. Som är supervarm, supertrevlig och superasiatisk på alla stereotypa sätt som man kan vara. Det är underbart.
Ja, men du visade mig. Jag har ju sett några tweets av den här Twitterambassadören. Men jag måste säga att det som är fascinerande är ju hur han liksom smyger in, alltså det här, så här, nu var jag på det här svenska, så här tänker jag om så här gör vi i Japan. Hela tiden så är det ju liksom något smart, eller hur?
Ja. Jo, men det är precis det som är grejen. Alltså det är liksom att sprida japansk kultur i Sverige och att sprida kunskap om Japan i Sverige och intresse mellan båda länderna, det är ju det som är en ambassadörsjobb.
Mm.
Och det är klart att det kanske handlar om att liksom så här mingla med rika och framgångsrika människor och liksom stora människor och göra bra grejer och allt det där.
Mm.
Och det är det som är poängen, men jag tänker också att det lika gärna handlar om att så här möta allmänhet, och det gör han mycket, mycket bättre än någon annan ambassadör i Sverige. Jag vet ingen annan ambassadör i Sverige.
Nej men jag tänker att hans forum, för han använder ju också väldigt mycket text och bild, och det funkar ju på Twitter, men jag tänker han kommer, alltså snälla starta med Instagram, det kommer ju bli ännu större där, han kommer ju välta Instagram.
Ja, precis. Och så samtidigt känner jag så här, jag kan tänka mig att han nog är, jag undrar sig, vilka sociala medier är stora i Japan typ?
Jag vet inte.
Jag börjar fundera på. Ja, men ändå.
Ja. Ja.
Det är en grej som jag funderar på, och en tredje grej som jag funderar på som också gjorde mig i vecka. Det var Per Bovner, han utredaren på Lärarförbundet.
Mm.
Han delade en tweet som är Ungdomsbarometern. Jag säger mig inte himla mycket, men det är väl någon så här årlig undersökning från SIFO i sig om så här, hur ungdomar tycker och tänker blivit. En grej som de väljer som så här, nummer 1 framtidsjobb. Mm. Lärare, varsågod.
Oj!
Vad tänker du om spontan reaktion, första reaktion, vad tänker du om det?
Jag vet inte om jag vill säga min första reaktion. Min första reaktion är, nej, men ska ungdomar verkligen tycka att lärare är deras framtidsjobb? Det är min första tanke. Jag är inte klar med den tanken, men jag kan tycka lite att går man i skolan och drömmer om att bli läraren? Jag vet inte. Förstår du?
De drömmer inte om att bli sin egen lärare, de drömmer om att bli någon annan lärare.
Jo, jo. Ja, jag vet. Men ändå, att man vill vara kvar i skolmiljön. Jag är inte säker på att det är bra. Men det är det ju säkert. Ja, gud, men annars är det ju bara roligt. Då tänker jag så här att det måste ju betyda att lärare runt om i Sverige gör ett jävla bra jobb. För att man vill del... Alltså, det är min andra tanke. Att om man nu verkligen vill och tycker att gud så kul... Eller liksom vad roligt de verkar ha. Eller hur? Vi måste ju göra väldigt... För är det någon yrkeskategori...
Vet du vad jag tror? Jag tror att det är så här att det inte nödvändigtvis är lärarna man själv möter. Det kan vara det. Men jag tror snarare att det handlar om så här allmän opinionsbildning i exempelvis den så hårt bespottade att börja med en bra lärare-kampanjen som får skit från precis överallt. Men så, varför ska facken göra så mycket reklam? Varför håller de på med det här? Och så. Visst, jag tycker det var bättre när Skolverket drev det och när Utbildningsdepartementet drev det tillsammans. Och så. Men de la ju ner det. De släppte den bollen för 5-6 år sedan. När de var typ nästan halvfärdiga. Men när staten inte längre ville ta det ansvaret. Jag tror att det är det sättet man pratar i samhället om skolan. Det hänger tillbaka med det du tog upp. Fast liksom alla andra som pratar om skolan på andra sätt. För det är det som har hänt de senaste 10-15 åren. Att det har skett en samhällsförändring i hur vi pratar om skolan. Så vi har gått från att liksom alla skojar och skämtar om att lärarna är så hemska. Vet, det är de som hittar på massa bla bla bla. Det är deras idéer och det här. Och de är lata människor som bara väljer jobbet för juni, juli, augusti. Du vet, alla de här klassiska liksom gamla sägningarna som fanns och som var roliga. Så. Den grejen... För ju som man pratat om skolan förut, det har skett en jättestor samhällsförändring på grund av riktade kampanjer lite här och var. Om att liksom belysa att säga, nej, lärare är jävla viktiga, jävla bra jobb. Där man liksom får ha gött, du får göra skillnad, du får liksom vara betydelsefull för någon. Och du kan göra det som ditt jobb. Du kommer inte bli stormrik, men du får någonting för det som är så värt mycket mer. För att man pratar om det sättet så gör man någonting för att tackla den lärarkrisen som finns i Sverige. Vi borde ha gjort det 10 år tidigare, 15 år tidigare för att inte sitta i restriktionen vi är nu. Men det här är kvittot på att de kampanjerna funkar. Och det är några aktörer i samhället, alldeles för få, som tar det ansvaret. Och det är förbluffande att det inte är arbetsgivarorganisationerna. Men det är en annan liksom så. Men jag är jätteglad att de finns där. För att det förändrar villkoren för lärare. För det är en helt annan grej att jobba i det yrket som ungdomar tycker är det coolaste, bästa framtidsyrket. Jämfört med att jobba i det yrket som Anna fucking Mannheimer och de här bara sitter och larvar sig om. Liksom. Är du med?
Ja, vi ska, ja, och de, du ska ju...
Nu är de representanter för liksom den generationen, det gardet, de människorna som resonerar på det sättet.
Jo, men när man resonerar kring skolan på ett raljerande sätt som om att varje lärare tycker att, och de, jag tror att de själva ser sig själva som någonting som ändå värnar lärare, men jag tror faktiskt det, och att man värnar det yrkesgreppet, jag tror att de gör det, men problemet blir när man skjuter sig lite själv i foten, och jag tror att det därför är de här kampanjerna naturligtvis viktiga. Samtidigt så måste vi ju också, alltså det är ju viktigt åt båda håll, alltså vi måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt, för att å ena sidan så måste vi ju faktiskt prata väl, prata om att det här är ett jäkla viktigt yrke. Det här är ett framtidsjobb. Du gör en insats och det är ett jäkla kul jobb när det funkar. Alltså jag älskar mitt jobb och jag vill verkligen jobba som just lärare. Jag vill inte jobba som någonting annat, för jag tycker att det är både givande, roligt och liksom någonting som jag känner är bra på riktigt. Samtidigt så är det ju så att jag måste också kunna få kritisera det system som jag jobbar inom. Det ena utesluter ju inte det andra. Och jag tror faktiskt att å ena sidan så måste vi faktiskt bli duktigare på att reagera på när folk raljerar över läraryrket som att vi tycker att det är en bra idé att alla sitter hemma och jobbar med stora uppgifter som de inte klarar av. Med ett innehåll, för att centrala innehållet, alltså du vet att man liksom... att det är en grej som vi liksom behöver reagera mot. Men vi behöver också reagera mot när vi får uppgifter som inte är läraruppgifter. Som liksom huvudmannen verkligen, verkligen, verkligen älskar att överösa oss med. Vi behöver
men, alltså, man måste skilja på system och person. Det är precis som en grej. Alltså, när man attackerar lärare som yrkesgrupp, då är inte det systemkritik. Då är inte det kritik som riktas mot att liksom, skolans läroplan är fel eller förutsättningarna för eleverna och målen är fel. Nej. Då är det liksom bara att reagera över människor som gör så gott de kan. Mm. Det är en helt, helt, helt annan sak än att säga, varför finns inte rätt arbetsvillkor? Varför finns inte rätt förutsättningar?
Mm.
Varför finns inte möjligheter att vara människa och lärare samtidigt? Så, alltså, alltså arbetstidsmässigt. Där man liksom måste göra, så här, jag skiter lite i lektionen imorgon för ikväll vill jag ha ledigt. Den avvägningen ska man inte behöva göra. Den kritiken har ingenting att göra med att säga lärare är dåliga, lärare är bla bla bla, vet jag, juni, juli, augusti, skämten. Det är två helt olika världar, man måste skilja på de två. För det ena kommer aldrig bli det andra och tvärtom.
Nej men eller hur? Och man måste liksom, och jag tror att vi behöver bli duktiga på att säga ifrån mot raljanta lärarskämt. Men vi behöver också bli duktiga på att säga ifrån när man helt plötsligt sitter med skolans marknadsföringsplan i knät.
Ja, men verkligen. Alltså, den formen av lojalitet behöver inte finnas där. Nej. Och där någonstans har man också sagt, okej, men då... Det där kommer inte jag befatta mig med. Det är en grej som jag känner ganska tydligt sen jag har sagt mig. Jag tror inte jag har sagt det på den, men jag har i alla fall sagt mig i slutet på sommaren. Och det kan vi prata mer om någon annan gång. Men en grej som jag har känt jättetydligt sen dess att jag sa mig är att så här, jag har en växande lista med saker som jag inte bryr mig om. Och jag är glad över att den listan växer. Jag hoppas att den är lika lång på min nästa arbetsplats. I det till så här, nej,
men du, för du blir kvar i skolan så här. Jag kände, det kändes nästan, det lät nästan en stund som
att nej, liksom... jag ska byta till en annan skola. Du kan ta det, det är ingen fara. Jag ska inte någonstans. Men jag har ju liksom mötes ADHD. Jag sitter igenom ett möte som är längre än 45 minuter som jag inte bryr mig om. Då kan inte jag. Jag är kreverad. Det finns väldigt få andra jobb jag hade klarat av att överleva. Så nej, jag är absolut kvar som lärare. Men poängen är att den där listan med saker som jag säger, det där tycker jag fan inte bryr mig om. Det är sunt att ha en viss sån lista. Det får inte bli för lång. Det kan inte bli att man slutar göra saker som man inte behöver hålla på med. Man får inte liksom börja kompromissa med kvaliteten på sitt jobb. Men okej, skolans marknadsföringsplan. Ja, vi gör bra undervisning och så blir det vårt märke. Varsågod.
Ja, alternativt, vi gör bra undervisning. Om någon vill marknadsföra den, kalla in en sån gubbe som jobbar med sånt. Eller gumma. Jag menar, det är ju inte så att någon har tänkt sig att han som gör bilarna på Volvo och ritar dem och designar dem sen också gör marknadsföringen för Volvos bilar. Jag tänker att då skulle de inte sälja en enda bil, hur bra biljäveln än var.
Det finns en amerikansk, jag vet inte, rappare, artist, sångare i alla fall, Frank Ocean, som har sagt work hard in silence, let your success be your noise. Det är fan det smartaste som finns.
Ja, men det är smart. Det är smart. Och det finns ju de som jobbar med att inte liksom jobba med kvaliteten. Det finns någon så här väskmärke som är så här sjukt känt, som jag inte kommer ihåg vad de heter, där man liksom döljer märket för att det är kvaliteten som ska tala och sådär. Mm. Det finns lite sådana. Absolut. Men du vet vad vi har lovat lite lektionsnära denna veckan. Vi pratade om att vi skulle prata lite undervisning denna veckan.
Är du helt säker på det?
Ja, vi sa det i slutet att nu har vi pratat en hel podd och vi har inte pratat någon undervisning. Så jag tänker att jag gör det då lite. Vad tror du om det?
I'm a go for it.
Nej, men dels så skulle jag, för jag har nämligen fastnat i, också på Twitter, i Boris Helmers twittrande. Vet du vem det är?
Jag har ingen aning vem Boris Helmer. Det låter som att han är kompis med Boris Johnson, den nya premiärministern i Storbritannien. Nej,
de är inte kompisar. De är nog väldigt inte kompisar. Men jag bara tycker det är roligt att det finns flera Boris just nu. Boris Helmer, han är kapten på båten som Greta Thunberg nu har åkt till New York med.
Jaha, okej.
Ja, och han har delat dels massa sjörapporter, han gör små filmer. Och jag tänker hela Gretas resa borde kunna generera hur mycket undervisning som helst med tanke på allt, all information som de har delat. De har liksom, Boris Helmer, han har liksom berättat att nu har vi de här väderförhållandena och det beror på det här och det här, alltså meteorologiska kunskaper, kunskaper om klimatet och hur havet hjälper till med klimatet, varför liksom havet att det är kallt, varför det spelar roll, varför, alltså massor med information som finns där i små korta filmer. Jag tänker, gud så roligt tema.
Pratar vi Twitter, Instagram, vad vi pratar nu?
Vi pratar Twitter.
Boris Helmer på Twitter. Vi lägger en länk till det också, kan man gå in och kolla på det. Jag är helt säker på att det hade kunnat generera cool undervisning, absolut.
Ja, men jag tänker, och just det här att unga människor, och just det här att en medvetenhet om någonting som händer just nu, men ändå får väldigt mycket hjälp av det på något sätt, och kunna åka Gretas fotspår, bla bla bla. Ja, inte så dumt. Inte så dumt att lära sig om klimatet, fast på något sätt live.
Just det. Ja, men precis, i någonting som spelar roll och någonting som händer och så. Det är väl ascoolt. Ja. Nu har vi visserligen precis kommit fram, men den faktan finns väl ändå kvar där och den resan, och man kan ju fundera på sig, varför är det inte i stor skala så att vi åker båt över Atlanten?
Nej, för att jag skulle dö av skräck.
Jo, men jag menar liksom så här, rimligtvis borde man ju dö av skräck av att flyga 10 000 meter över marken och så vidare.
Jo, det är sant.
Det är en vanlig sak, liksom, tror jag.
Ja, det är det väl. Det är väl sant. Det är väl sant. Ja, så det är ett lektionstips som egentligen inte är så genomtänkt, men som ändå är så någonting som jag har tänkt på den här veckan. Eller
det finns lite underlag att hämta där eller så. Så är det verkligen. Jag har funderat lite på undervisning och så, apropå projekt som håller på att förbereda i Makerspace där jag jobbar. Vi jobbar mycket med lektions... alltså att göra det lättare för lärare i Partille att liksom undervisa om digital kompetens på olika sätt. Och i det så finns det ett parallellt projekt fast på mycket, mycket, mycket större skala som heter European Code Week. Det är ett initiativ av EU-parlamentet, ett gräsrotsinitiativ med stöd av EU-parlamentet som har funnits i kanske typ, även hur många år, och som jobbar med att liksom promota digital kompetens och att jobba med digital, det behöver inte bara vara koden, utan digital lärandeprocesser så, i skolan mer och mer. Förra året så nådde de ungefär 10% av Europas klassrum enligt någon definition av vad som är Europa, och de satsar på att om 2 år nå 50% av Europas klassrum. Så de expanderar ganska aggressivt, för de vill säga att borde alla elever i Europa testa på, det är bra för liksom unionens konkurrenskraft att elever får lära sig om modern teknik och liksom framtidsförmågor och sådana saker så. I alla fall testa på lite grann. Det handlar inte om att fundera på ner på alla undervisning, utan det är så att testa på lite grann för att se, är det här någonting jag skulle kunna vara intresserad av? Istället för som det var förut, att folk som liksom mötte det på sin fritid fick en möjlighet att testa på den dörren för att se, kan det här vara någonting för mig? För det var mer killar än tjejer, det var mer vita än icke-vita, det var mer från vissa samhällsklasser än andra. Så det är liksom inte demokratiskt med tanke på mycket makt som ligger inom de områdena. Att få vara med och definiera hur vårt samhälle utvecklas. Så, där är de promotar runt omkring. Då visar det sig att det finns inte så mycket som händer runt omkring. Och det, framförallt i Sverige så är det inte det här European Code Week en så himla stor grej. Så då har man liksom ett system med ambassadörer. Där man letar efter ambassadörer, folk som vill promota det här och jobba med det här. Och jag vet inte exakt hur det är till, men på något sätt blev jag utvald till att vara en av dem i Sverige. Så det är en grej som jag jobbar lite med också, för att jag har möjlighet att göra det på mitt jobb. Så jag håller på att ta fram... för att bredda lite igen, för min teori är att jag får få ett nuläge där jag jobbar, jag tror att många är så att de har liksom en eller två grejer de gör lite då och då för att jobba digitalt, men man skulle kunna bredda det mycket, mycket, mycket mer. Det är fortfarande många skolor som inte har kommit så långt att prata om digital samhällskunskap. Jag såg en jättekraftfull video från Hongkong där man demonstrerar protesterna som är där folk håller på och demonstrerar med paraplyer, har du sett det? De har liksom paraplyer i sina demonstrationer, det har blivit en symbol. Fast att det inte regnar, utan det handlar om att man maskerar sig från statens övervakningsteknologi. Samma sak med de gröna laserna som man skjuter åt lokal för att distrahera och störa teknik som används. Jag såg en video från ett gäng demonstranter som maskerade, som gav sig på en lyktstolpe, men utan lampor, utan istället med en sån här ansiktsigenkännings liksom scanner och så. Och tog ner den och rev den som ett sätt att liksom manifestera sin frihet mot Kina.
Men gud,
ja. Och det är ju liksom illegalt, så, men samtidigt är det också grymt intressant att liksom det är en dimension av vad de frihetsrörelserna handlar om. Och det är verkligen demokratifrågor som är också relevanta att diskutera i svenska klassrum. Men som inte är diskuteras, det är särskilt ofta för att vi, när vi pratar om digital kompetens så är de inte på det sättet exempelvis.
Nej, men vi kan ingenting om det. Vi blir ju väldigt osäkra.
Nej. Nej, men, min idé är att många har kommit igång. Man har lite så rutiner, men inte tillräckligt mycket. Så vi håller på att ta fram er 6 olika liksom, halvfärdiga lektionsförslag som är, ska vara anpassade för olika åldrar, olika ämnen och så. För att få en bredd i hur man jobbar med digital kompetens. De ligger ute, nu när vi spelar in det så är typ 3 av 6 klara. Men ändå ligger allting ute, man kan gå och läsa det igen. Så jag jobbar öppet på det sättet.
Så men kan jag titta på det?
Ja, visst. Om man googlar på digital kompetens Partille kommer man fram på en Google-sajt. Där samlar vi alla resurser vi tar fram överhuvudtaget. Och där finns ett andra liksom, allmänt här, där kan du jobba med sig och så. Och där har vi också en flik som heter CodeWeek, börjat samla de här resurserna som finns. CodeWeek går av stapeln den 5-20 oktober, så det är fortfarande ganska lång tid kvar. Man får jobba med dem när man vill naturligtvis. Men poängen är att under de veckorna så försöker man då samla så mycket som möjligt. För att liksom så många som möjligt ska göra någonting som är digitalt. För att testa på, för att promota mer digital undervisning. Och om man är med på det, om man vill använda något av de förslagen, något eget förslag, vad det än är. Så kan man gå in på European Code Week, man bara googlar på deras hemsida. Och registrera sig, jobba med, man sätter sin pin i sin karta och så har man liksom registrerat sin klass. Det är inga GDPR personuppgifter, man bara säger så här, Jakob i Partille, varsågod. Och så liksom har man registrerat sig där. Och som en del av att man registrerar sig så får man också uppdateringar från så här, nu finns de här resurserna, nu kan man göra det här och det här för att få mer tips. Så om vi ska prata undervisning, det är mitt tips om undervisning.
European
Code Week, det är inget kommersiellt, inget som tjänar pengar på det, utan det är bara att promota digital undervisning i Europa.
Nej, men vad spännande. Alltså, jag ska absolut kolla in detta. Jag vill jobba med de här Hongkong, alltså de här, den där typen av digital samhällskunskap. Jag tycker det är super, super viktigt för att vi verkligen inte förstår den.
Jag tror att det också är jätterelevant om man jämför med liksom vad våra elever går och tycker och tänker och vad de redan kanske är intresserade av och med på. Och det är viktigt att de får upp sina ögon för det om de inte redan är det. För vår generation och deras generations alla frågor kopplade till mänskliga rättigheter kommer ha någonting med internet att göra. Och det måste man ha med på. För annars blir det bara en fråga om att så här, att liksom barnkonventionen eller mänskliga rättigheter handlar om att liksom bekämpa slaveri eller vet så här, gamla grejer som finns i bara väldigt extrema delar av världen. Att det inte är någonting som berör alla delar av vår planet. För att de flesta av oss är vana vid en levnadsstandard som inte är hotad på det sättet som den var förr. Utan det är någonting annat som finns. Så jag tror att internet, demokratifrågor och klimatfrågor, det är väl de 2 frågorna som är lättast alltså så här, att göra
som vi verkligen
nära. Och det tror jag verkligen att här är en jättebra väg in. En annan sak är också värdegrundsfrågor på nätet. Vi pratar, nätet är på det, pratar alla skolor om ordningsregler. Och då pratar man om hur man sköter sig på skolgården, i klassrummet, i bamba, vad som helst. Men det är ingen som pratar om liksom vilka ordningsregler har vi med varandra på nätet. Fast att vi är lika ansvariga för den sociala miljön som händer där som vi är i andra aspekter av skolan.
Ja, det tror jag med. Men jag tänker så här, jag tror verkligen på att skolan behöver all hjälp den kan få när det kommer till just digitala, alltså jobba med digitala samhällskunskapsfrågor. Och jag tror att vi känner oss alla lite övermagade, hur ska det gå till, eller det var ett väldigt konstigt svenskt ord, men alltså att det känns lite övermagade
overwhelmed,
ja men så lite
så ja, det. Nej, men jag tror någonstans att början på det svaret är att man behöver tänka att vi behöver inte stå för alla svar, utan att det är helt okej att man liksom ställer frågor som man utforskar tillsammans, så länge man kan facilitera det och man inte leder in de diskussionerna på konstiga sidovägar eller så här, det här är viktiga principer som alla måste förstå, där man liksom kidnappar sådana konversationer, för det är det som ofta händer med lärare som egentligen inte riktigt vet vad de håller på med, att de kidnappar diskussioner och säger så här, det här måste alla tycka för det tycker jag, och så är det kanske inte nödvändigtvis det som är mest genomtänkt eller det som är hållbart i längden eller det som är applicerbart Även om man är från en annan generation och tänker på ett annat
sätt. Nej, men
sätt,
eller hur?
Om vissa saker. Och det är väl det som någonstans är liksom det största hotet mot alla sådana frågor. Och så länge man håller sig borta från det så tror jag att det mesta blir bra. Man behöver bara lite pepp och man behöver lite vägledning. Och där tror jag det är det som man kan hitta. Det finns mängder av resurser på internet. Men man behöver hjälpas åt att kurera lite. Och hitta det som är bra. Och bara säga, hur kan jag använda det här? Aha, på det här sättet.
Men jag ska verkligen, verkligen kolla in det som det här som du... Alltså gud så roligt. För det tror jag verkligen att vi behöver.
Japp. Du Karin, ännu en vecka börjar lida mot sitt slut. I dags att runda av den här podden. Det blev podd den här veckan med.
Ja, och alltid är väl lite förvånad över det. Det tycker jag är roligt.
Ja, verkligen. Det får man säga.
Det är ju ändå någonting jag har gjort.
Jag vet hur det går till, men det händer i alla fall.
Ja.
Kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss. Har ni feedback på det vi pratat om idag eller någon annan gång får ni gärna höra av er i olika sociala medier där vi heter Skolsverige. Annars hörs vi igen nästa vecka igen. Det är en sak som är säkert.
Det är lika säkert som att Greta Thunberg är i New York.
Alltså är det en konspiration av... Ja, vi får se vad som händer.
Ha det så fint.
Hörrni, tack. Ha det gott. Tack.
Hej. Vi här i Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstad.